Puff Daddy P. Diddy eller Sean Combs. Jag vet inte riktigt vilket namn man ska använda. Men det kanske du vet, Joel.
Hinhåle.
Hinhåle, verkligen. Fan själv.
Ja, jag tänkte att jag ska prata om hiphoppens läge idag utifrån Diddy-rättegången.
Spännande. Jag ska tala om medvetna skandaler och omedvetna skandaler. Och då talar jag alltså om modeskandaler. På 90-talet var det ju sådär att Benetton och Calvin Klein, de kunde göra riktigt, alltså med flit skandaler, det är medvetna skandaler. Men efter att sociala medier har gjort så här intrång i våra liv, så är de flesta modeskandaler idag omedvetna. Det är inte meningen att de ska vara skandaler. Det här ska jag tala mer om, för det är alltså nämligen vi konsumenter som bestämmer vad som är en modeskandal och när den blir till. Elmer,
jo.
Du ska ta dig an en man av lite annan kaliber, tänker jag här, en medeltidshistoriker från Jerusalem.
Ja, jag ska tala om alltså boken Nexus av Yuval Noah Harari. Och lite gå in på att jag tycker att han kanske lite har blivit sitt eget koncepts fånge.
Men vi börjar, och jag tycker faktiskt att P. Diddy får äntra scen.
I don't know what they want from me. It's like the more money we come across, the more problems we see. Att vara rappare idag kan innebära att hitta en balans mellan att vara true och att bibehålla ett allt mer känsligt kändiskap, vill jag mena. Men vi börjar med Diddy. Sean Diddy, P. Diddy, Puff Daddy Combs. Sitter fängslad, det här har ni säkert läst.
Ja.
Det har man inte kunnat undgå, tycker jag.
I Metropolitan Detention Center i Brooklyn, där han utöver att ducka för shivs och andra vapen, för det ska vara ganska våldsamt där.
Är det så? Okej. Okay.
Och shit it. Jag tycker jag har hört en del nyheter om hur vilken kontrast han lever i nu versus sitt mansion. För han måste till exempel då bädda sin egen säng och moppa sin egen cell, och det måste inte han göra då han är hemma. Men där kommer han nu sitta då, för han nekades borgen här nyligen av en domare.
Det tycker jag var bra. Jag vill bara påpeka här att år 2022 uppskattar Forbes att det där P. Diddy var en av musikvärldens allra rikaste personer med en förmögenhet på 1 miljard. Det ska vi komma ihåg.
Ja, han är miljardär, ja.
Ja, men nu när jag älskar att titta på Forbes och på hur rika de rikaste är. Och det där nu just så har han faktiskt bara 90 miljoner dollar. Ja, det kan vara de där glidmedlen och dildorna han har inhandlat.
Eller alla
prostituerade han.
Jag tänkte alla samarbeten som har rykt i och med den här skandalen.
För det här, verkligen.
Han har tagit stötar finansiellt.
Jo, alltså. Och blev av med sin hedersdoktors titel. Det tycker jag att man kan påpeka. Ah, okay.
Från universitet. Så, alltså, när du är inte doktor nu mer. Han är ju kukt, alltså. Han är done. En av världens, om inte de facto världens största rappare och hiphopproducenter är ute ur spel. Och inte utan giltig orsak alls. Han är anklagad då för trafficking, våldtäkt, racketeering, vad det är. Jag försökte lista ut racketeering. Ja. Jag kom fram till två möjligheter. Antingen så är det utpressning eller illegal förtjänst, att man har tjänat pengar på fel sätt. Jag tror det handlar om att han har då hush money, betala hush money och olagliga deals med folk. Men sen mutor, droghandel såklart, kidnappning. Alltså, där stod arson också. Det har jag inte läst färdigt. Varför de har, alltså någon mordbrand.
Mordbrand,
ja. Men måste man göra allt? Att man säger, vänta, vad är nu allt? Vad är alla brott jag kan göra? Jag gör alla.
Ja.
Det som känns konstigt är ju att allt briserar nu på en gång. Alltså det här måste ju ändå vara saker han har gjort under en väldigt lång tid.
Jo. Ja. Vittnesmål från 01 och så vidare. Ja. Gamla jotton. Som kommer att bite him från the past. P. Diddy är producenten bakom en av de största Notorious B.I.G.
Biggie Smalls. Faktiskt en av de absolut skickligaste
rapparna. Ja. När jag läser om Diddys rättegång och fängslande så börjar jag tänka på Biggie och den värld som han representerar och som Diddy då i förlängningen representerar, den här gänghiphoppen och gangsterrap helt gangster enkelt. Rap. Och Biggie Smalls och Diddy var ju gangsters. Nu var jag för ung då det begav sig, men fejden mellan Tupac och Biggie är en av de modern tids mest engagerande händelser, och öst mot väst och allt det där. Och det är svårt att säga nu, för både Sali Biggie och Sali Pack är inte med oss nu mer, men min fråga är, var det alltid på väg in i finkan? Alltså vad var slutmålet med deras karriärer? Och gäller det samma Puff Daddy? Finns det ett ändamål med att vara gangsta? Och finns det en modern variant av det? För till exempel, så jag tänker ut på bråket mellan B.I.G. och Tupac som brott. Men det var ju brottsligheter. Alltså det, folk sköt på öppen gata. Och en massa drogrelaterade brott och så vidare. Men då jag tänker på någon slags märklig nostalgi till en tid som inte jag riktigt var inloggad på, så tänker jag på det mer som en cool tid för hiphoppen.
Men där tänkte jag att han renade upp sin image ganska mycket för att då Puff Daddy, när han just blev känd med den där, alltså den där covern på Every Breath You Take, då som Matti Biggie, och den var ju så på något sätt så fin. Yeah. Alltså det konstiga med mig också med P. Diddy, ni säger att han är värd en miljard, och jag, för mig liksom, den hitten jag kommer ihåg Puff Daddy, är den.
Ja.
Alltså och det här, nu talar vi, vadå, 25 år sedan? Ja. Eller mer?
För mig är liksom den här genrens, eller tidepokens bästa musik är ju typ Biggie Smalls. Mm. Och han signar Biggie Smalls. Mm. Att det är där hans storhet finns. Som producent, ja, producent musik säkert, mogul. Ja. Han hade väl en massa olika record
labels och grejer. Ja, okay, ja. Det är mer att han har liksom styrt hiphoppen under dess storhetstid. Sen som artist, visst absolut också vunnit priser och uppskattad. Jag har aldrig fastnat för någon Puff Daddy. Liksom.
Jag tycker nog han har väldigt många bra låtar och liksom just den där att han kunde, jag lyssnar på P3 musikdokumentär om P. Diddy. Om man är intresserad så där kommer det väldigt mycket historia. Men liksom det var han som hittade Biggie Smalls,
ja,
typ. Liksom hörde honom. Han rappade ju på gatorna i Brooklyn.
Mm.
Ah, okay.
Och så hittade han honom och var sådär, den här mannen vill jag ha. Och det här var ju ett av dem, liksom, nu kan man ju säga att det var, men det var ju det som gjorde hela liksom den här gangsterrappen på 90-talet.
Mm.
Så nu har han varit en, jag tänker ändå, trots att han sen då satan själv liksom med alla brott han har gjort. Så alltså man ser att han är så här brottsimperium. Alltså han är så obehaglig.
Ja.
Så alltså att liksom ändå man kan vara två saker. Det här tycker jag är jätteintressant att komma ihåg.
Han
att
måste
man,
vara två saker. Ja. Han
är person och verk.
Han är hiphoppen på något vis. Alltså han har, hiphop skulle se helt annorlunda ut idag utan Diddy. Till exempel så pratas det om att Diddy också har haft en del i den här skjutningen av Tupac och sen Biggie och sen också Tupac. Alltså att han har på något vis eldat den här gängrivaliteten och det var ett medieuppbåd och så vidare. Och bara det här livet av att vara gangster, att vara farlig på riktigt. Finns det något mer och ja, alltså uppskattas det något mer? Alltså kan vi ha Bloods som kör runt på Manhattan och skjuter folk något mer? Och sitta i Finland och vara sådär, vits, det där är cool, det där är hiphop.
Men vi har ju egen, jag tänker så, Sverige har ju gangsterrap. Liksom, man behöver inte fatta jänkarna idag, utan man kan bara fatta i Stockholm.
Och där, men i Stockholm pratar vi om att vits, i Stockholm kan man ju inte bo, där är det så våldsamt. Jag vet inte om vi uppskattar det för hiphopens skull något mer. Alltså det där att vara true, att ha ett kriminellt förflutet, att vara, jag har sett shit, jag har varit på gatan och det är därför jag rappar, det är det jag rappar om. Behöver vi det så pass mycket? Alltså public opinion är väl att de ska sitta i kurran och trots att de är rappare.
Det håller jag inte med om.
Det gör det inte?
Nej. Jag tycker absolut inte att det är så att man kan säga att gangsterrappen går ut på gatorna och dödar. Utan det är ju en livsstil de just approprierar. Eller inte vet jag ska inte säga appropriera, för att många av dem är ju gangsters. Men om vi tar någon som Einar. Man säger ju att en av orsakerna till den svenska kända gangsterrapparen som, det är nog nu flera år sedan som han blev mördad. Men alltså att en av orsakerna var för att man tyckte att han bara alltså fejkade den här livsstilen. Man måste ha den här riktiga gangsterlivsstilen för att få sjunga om det. Det här är ju alltså fråga om man kan, alltså det här behöver man ju inte hålla med om.
Nej, men exakt.
Ja, men jag tänker så här att hellre skulle jag nog kanske, med tanke på de brotten P. Diddy har begått, så skulle jag hellre ha varit utan Biggie Smalls. Liksom, det hjälper inte mig att han har signat, att han har varit så otroligt bra musikproducent och liksom gjort mycket för hiphoppen, eftersom han är en sån fucking skurk.
Men det finns någonting, kanske det är självklart, men åtminstone i den här falangen av hiphop så finns det den livsstilen som en komponent av jag rappar om bitches eller jag rappar om hur mycket knark jag har sålt eller vem jag har skjutit. och så vidare. Och det kan man säga, som bränsle till musiken. Och för kanske 20-25 år sedan så var det väldigt viktigt och väldigt uppenbart att man kan inte bara... Jag skulle inte kunna börja, jag Joel alltså, skulle inte bara kunna börja rappa om vem jag har skjutit. För jag måste ha skjutit någon först.
Ja, men det är det man säger. Du måste ha varje en för att försunga.
Och jag tror att eftersom vi uppskattar Einar, eller uppskattade Einar, den regeln håller på att bli mjukare. Och också sådär, Lil Wayne flyger ut och in ur finkan hela tiden under 20 års tid. För att han har vapen i sin buss hela tiden. Han har en massa AK:n överallt. Wow. Och folk är sådär, kan du liksom
sluta?
Ja, så kan du släppa det nästa albumet. Vi vill inte ha dig i fängelse. Ja. Vi vill ha dig i demosa. Och jag ska vara den första att påpeka att alla rappare inte är en och samma, såklart. Och det finns nog en, men det finns en sån här dragning i rapparyrket som är till synes då gemensam för väldigt många. Alltså rapparens hjältesaga From Rags to Riches. Man ska ta sig upp från någonting. Och då, det handlar också om den där, att vara true, att man har sitt shit. Det handlar om hela subkulturen som hiphop representerar också. Men nu för tiden kanske det också behövs en viss mediehantering som inte fanns för 25 år sedan. För att överhuvudtaget balansera ut det där. Och för att hålla sig god dagar med folkets rättegång. För att inte prata om den juridiska rättegången då som Diddy går igenom.
Jag bara funderar helt snabbt. Jag tänker då när det helt börjar, om man tänker med NWA, var det inte mera då liksom politiskt mot liksom polisen, mot systemet?
Ja.
Jag menar att på ett sätt är det ju synd att då fanns ju lika mycket ilska och lika, men den var ju liksom riktad mot de där jävla poliserna som kommer in här och gör att det är på något sätt synd, och då kan man ju tänka, om man vill vara konspiratorisk, att det finns något som gynnar då staten att de börjar bara skjuta varandra istället. För det fanns i början ju en ganska kraft liksom så att säga uppåt.
Absolut.
Mot systemet. Som kanske lite försvann, sen blev det just att vi dödar varandra.
Ja. Det där är en jättebra point. Jag tror att NWA, Public Enemy, Ice Cube, den generationen och den falangen av hiphop blev på något vis utpekade för att vara skyldiga till crack-epidemin i Amerika under Reagan. Vilket också eldar under den här tanken om att gangsterrappare är brottslingar. Mm. Och satte igång den här moralismen kring hiphop. Och jag tror att det är där det startade. Och också med Biggie och Tupac och den här gängbrottsligheten. Men också att de håller på med de som inte är gängrelaterade nödvändigtvis, utan bara har ett aktivistiskt och ideologiskt budskap. De är också brottslingar. Det vet jag inte om vi har blivit fria från ännu riktigt. Ja, en moralisering kring rap. För det finns ju någonting i att bara speak one's truth. Som kanske hiphop handlar om mera än gäng och vapen. Jag tänker bara att om man ska bli stor rappare idag, för hiphopen är inte på väg någonstans. Potentiellt på väg ut ur mainstreamen.
Jaha.
Tycker jag.
Vad kommer istället? Det är ju faktiskt ganska mainstream rap. Alltså jag menar, just att i Sverige, nu talar jag mycket Sverige, jag är ju själv utnämnd konnoissör när det gäller svensk gangsterrap. Men alltså de gör ju, de senaste åren har de toppat alla listor, och de gör just sina låtar på, de behöver alltså ingen producent eller skivbolag, de gör de själv, sätter ut dem på TikTok eller så vidare, så kommer de in på Spotify och så får de en massa nog pengar också.
Jag tänker mer ur ett musikaliskt perspektiv, alltså det här beat music håller på att dethronas, är min tes.
Det kan jag tro.
Senast 2005 till 2022 så skulle allting ha ett beat, och då menar jag i ett hiphop beat. Också såna, inte vet jag, Katy Perry som är mega vit liksom.
Total saga för sin nya skiva.
Hon har ju fått, hon får så mycket skit.
Det hänger själva vilken tidning man öppnar, så är det bara så här, gud vilket skit hon har gjort. Alltså, och där säger man ju att hon använder sig av någon sån här EDM. Alltså det är för mycket techno. Jag älskar EDM, så jag bara så här, wow, jag kommer säkert att älska den.
Men sen får hon väl också skit för det att hon är en dålig feminist. Hon får väl skit för allt. Shit för, alltså, hon är nu riktigt.
Hon får skit för att hon är vit. Hon får skit för att hon gör femmusik.
Och min spaning är att med att kungen är död, Sean Combs, så kommer också imperiet att falla, och mainstreamen kommer söka sig till andra typer av musik. Det här är bara en sån magkänsla jag har. Och med det också, har gangsterrap någonting mer? Alltså har den här arroganta, storvulna, megarika exhibit, sätta en massa tv-skärmar i bilen, grejen som P. Diddy representerar, päls, jackor, man går med en sån pimp-käpp liksom. Har det en plats i en värld som är alla är liksom, alla har för lite pengar, alla har liksom, det är ju därifrån, det är ju det som hiphop ska representera egentligen. De svaga, de fattiga, de som kommer underifrån. Men gick gangsterrappen ett steg för långt där en miljardär dessutom var ett sånt svin att det inte går att försvara den tanken om rags to riches mer. Och det är det som jag tänker att kan vara dess värde den faller på.
Fast jag tänker för han är ju liksom bara en i raden av mäktiga män som på 90-talet helt tydligt inte har förstått att det finns gränser och att det finns något som heter samtycke.
Vi gav ju inte dem några gränser, vi tyckte det var coolt.
Ja. För mig är han ju
50 Cent in the club.
50 Cent is in the club.
Och han är hot där.
Men liksom att om vi talar om R. Kelly, ja, fallet, eller Jeffrey Epstein, som liksom är likadana galningar, eller den här Nygaard. Vet ni, han modemogulen med finskt påbrå som blev dömd här förra veckan för också att han har haft något så här ödigt, han har tagit massa kvinnor och våldtagit dem.
Jesus.
Alltså det här är liksom, det här är det här narrativet. Jättemäktiga, rika män som har tagit till fånga kvinnor och våldtagit dem. Alltså hur många fucking dildon hade den där P. Diddy?
Ja.
784. Jag kan det här utan till. Och ett helt rum fullt med
glidmedel.
Ja. Och det är liksom nog så, man blir ju så
här, de raidade hans mansion så hade de ett rum med glidmedel. Och det är väl inte, och det är inte ett brott i sig.
Det är inte ett brott i sig, men vad gör du med sådär?
Det är indikativt av en märklig, en vidare livsstil. Han har ju alltså ordnat såna, vad som kallades freakouts eller freakoffs, jag minns inte.
Varför pratar du inte mer om det här? Du tycker det var så äckligt, va?
No, äckligt och äckligt, men jag tycker att det, på något vis, det finns någon fascination kring det där som jag också känner.
Nej, men alltså, som jag märker ju det, ja, att jag är helt nippig av det här nu.
Och jag vet inte om det, om vi gör samma misstag igen med den här kring gangsta-livsstilen.
Du har helt rätt, menar? Satt du mig på plats.
Att han är sådär, vad fan händer i det där mansionen egentligen? Sjuka saker. Jag menar inte att vi liksom förhärligar det här beteendet, men du förstår vad jag menar.
Men jag kanske då menar att jag tycker inte att det egentligen har något med gangsterrap att göra, utan jag tycker det har med den där typens gubbar på den där tiden.
Ja, och så har det väl också att göra med det, just att du är miljardär, ja. Så att han har ju levt 25 år i en värld som vi inte kan förstå. Alltså jag tänker makt korrumperar och totalmakt korrumperar och totalt, eller hur man säger. Precis. Så jag menar, de här personerna är ju från en annat universum än vad vi är. Alltså jag menar, jag tror att du har tappat all markkontakt. Och så alltså många av de här.
Och sen
så
är du snuskig, liksom du är härskig, och sen börjar du med dina sexpartyn. Jag såg alltså, eftersom det är överallt nu den här rättegången, så kom det emot mig på Some ett klipp där han är med, vad heter han som liknar Tarja Halonen? Den där Conan O'Brien. Det här är alltså ju 20 år sedan. Och där han sitter hos Conan O'Brien och så berättar han om de här sexparties. Och det liksom är, nu när man lyssnar på det, när man vet att han sitter i rätten för att han är liksom ett monster, så är det jätteobehagligt när han blir intervjuad, för vi skrattar alla med. Och han är helt såhär bara, ja, jag brukar inte ha så mycket vatten, så att alltså han dehydratar de här kvinnorna. Så att sen ibland när de kom, när ambulansen måste komma efter dem, så måste de typ så här ge dropp. För de hade blivit alltså uttorkade. För de hade haft sån här maratonsex. Okej, och det var det här vi inte skulle göra nu, Joel. Så nu slutar jag prata om det här.
Nej, men det, alltså, de finns
hemskt.
Jo, det är så jävla hemskt.
Så jävla äckligt. Om vi tar en svensk samtida gangsterrappare som just blev mördad. Segan Bino. Så han gjorde liksom, jag alltså, älskar hans musik. Jag lyssnar faktiskt, när jag kom ner efter er idag, Joel och Elma, så lyssnar jag på en låt av Segan Bino. Han är en av mina favoritartister. Han var en av mina favoritartister, måste man säga. Men det där, han gjorde liksom ganska hemsk också musik, som G63, en av hans största hittar, som handlar om någon sån här bil. I don't know. Alltså jag har inte reda på så mycket bakom. Men sen började han göra så här mjukare musik. För att han blev kär, säger man.
Ja.
Att här är liksom nog, jag förstår också vad du, jag förstår vad du säger. Du har lite rätt, men jag har lite rätt.
Men det där kommer in på en jättebra grej. Alltså vad är strategin då? Om man ju är rappare idag.
Men det är Segan Bino, så vill man börja sjunga om kärlek.
Ja, eller tanken, de började vara säkert att vara så jävla vara tuffast. Förmodligen framgångsrikast och förmodligen rikast. Men så blir man kär.
Ajajajaj.
Eller blir han kär för att inte, alltså, det kanske inte finns något, det där målet finns inte. För målet är att vara PDD och det kan man ju fucking inte vara.
Nej.
Där högsta målet är borta och idolen är borta, så då kanske det lönar sig att bli kär och bli mer som hovet eller whatever. Skulle vara lite tråkigt.
Så det är så tråkigt.
Eller som vara som Chance the Rapper i USA.
Kan inte alla vara som Snoop Dogg?
Kan alla vara som
Snoop Dogg? Men alla kan, skulle alla vara som Snoop Dogg så skulle inte ha samma effekt på
mig. Så är det. Men är det, alltså där just hitta Gud.
Ja, ja.
Bara Mos Def heter Yasin Bey nu för tiden, han är muslim. Chance the Rapper rappar mycket om Gud och så vidare. I Sverige har vi många motsvarigheter också. Ken Ring blev väl frälst. Och
jo, för att inte tala om kartellens, alltså, vad heter han?
Sebbe Stax.
Ja, Sebbe Stax. Han är ju superfrälst. Liksom.
Ja, han är riktigt frälst. Men jag funderar också på, det är säkert det som också är svårt att komma ut, att om man är hårt inne i de här kretsarna så kan man ju inte riktigt lämna. Eller jag menar, jag har bara närmat mig mest i den mexikanska, liksom, den grejen, för det har jag liksom läst på, liksom. Och lite sådär. Och där är ju många som säger att du kommer inte ut. Nej. Och jag menar om du är inne i hela den här gangstergrejen, så jag menar, det är säkert ganska svårt att komma ut, och om du ska hållas där så måste du hålla på toppen, och då är det ju svårt alltså just att bara lämna och bli frälst. Alltså jag tror att det rent av kan vara farligt.
Nej, men det är alltså, det här är ju inte, nu vet, jag har inga liksom uppgifter på det här, men man säger att Sega Gambino ville lämna. En av orsakerna att han blev skjuten.
Det som jag hoppas på och ser som en möjlighet är ett större fokus på den delen av hiphop som jag älskar mest, alltså någon slags old school. A Tribe Called Quest, också Mos Def, Talib Kweli, Kendrick Lamar på många sätt, som har en analytisk syn på...
Politisk hiphop.
Politisk, NWA, om inte de hade råkat hamna i fel historisk tid. Så det skulle vara den exakta balansen. Sådana rappare har inte jag sett på väldigt länge. Det är väl bara Kendrick som jag tror på.
Men han kan ju inte heller låta bli att hålla på och beefa sig. Alltså det är ju roligt att jag menar, han håller ju också på.
Med Drake, ja.
Fast den är ju inte väl ändå så. Den är inte liksom, så fruktansvärt.
I'm gonna shoot you with my nine, är det inte.
Jag hörde på någon podd som var intressant som sa just om den där beefen, att där ser man att det har förändrats hur vi tänker, för att de dissar varandra för att vara dålig pappa.
Ah, det är nice.
Jo, liksom,
det är nice.
You're never with your son, man.
Minns för några år sedan så kom Hennes och Maurits reklamen där en mörkhyad pojke står med en sån här hoodie, och sen på så är det en sån text på den här hoodie där det står här framme på magen: Coolest monkey in the jungle.
Ja.
Tyckte ni det var en bra hoppare?
Det kändes ju helt vansinnigt när den kom. Alltså jag tänkte när jag såg det sådär. Jag förstår inte vad som har hänt där riktigt.
Nej.
Alltså att någon inte riktigt... Jag fattar, var det inte i Sydafrika det sen smällde riktigt ordentligt?
Men det blev så väl internationellt traumaskör. Det gick väldigt dåligt för H&M under många år efter. Och de gick direkt ut och bara, herregud, förlåt, vi tar bort
det. Men hur har det gått så långt? Jag förstår inte. Alltså för att vilken idiot som helst skulle fatta att det där är ju inte en bra kampanj.
Men skulle det ha varit annorlunda, det skulle ha varit en vit pojke på med hopparen. Det här är ju liksom intressant att tänka på.
Jo, det är väl hela grejen. Jag tror att hur det där går igenom är att man inte tänker på, det är inte direkt rasism, utan det är systematisk rasism. Det här kan tolkas som, eller så här ser folk på det, och det måste man ju också ta ett ansvar för. Men jag tror inte att folk har varit sådär, vi sätter en sån pajta på den pojken, för att han är ju sådär. Så det är ett stort misstag.
Det tror jag också, men det är klart att det är misstag, men det är så stort misstag man undrar att
en sann finländsk
kollektion. Kan man göra ett sånt misstag? Ännu ett svenskt brand. Alltså ännu, jag tycker att de borde väl för fan vara lite mer.
Wokens vagga.
Ja, Wokens vagga. Det där, två forskare, Anna-Marie Wänska och Olga Gurova, har skrivit boken Understanding Fashion Scandals. Den kom förra året. Och det där, de säger att idag går det inte en vecka utan att en större eller mindre skandal uppdagas. Och det som involverar då antingen ett internationellt eller ett lokalt modemärke. Och nu ska jag ge ett till exempel. Det är också några år sedan rände det här, men alltså inte så många år sedan. En asiatisk modell i röd, spänd och väldigt så här urringad klänning äter typisk italiensk mat, men med chopsticks, med pinnar. Och det ser jättebesvärligt ut, för nu är det jättesvårt att äta pizza, pasta, cannelloni med ätpinnar.
Inte det värsta som finns. Alltså.
Nej, men sen är det kinesisk folkmusik i bakgrunden. Och det där, och den här unga kvinnan, den här asiatiska modellen, hon fnittrar och beter sig jättebarnsligt. Och så kommer en sån manlig speaker och säger så här, är det för stort för dig? Alltså den anspelar på sån sexualitet när hon ska äta cannelloni. Och det här reaktionerna lät inte vänta på sig. Det här var stereotypt och sexistiskt. Och bakom stod det italienska lyxmärket Dolce & Gabbana. De hade alltså startat en kampanj som heter hashtag Dolce & Gabbana loves China. Fick enorm kritik på sociala medier och det där. Och de ville alltså, de tyckte det var kul. De här italienska farbröderna.
Ja, det gjorde de säkert. Ja.
Alltså vadå? We love China. Försök att ta pizza med ett pinnar, du bara.
Ja.
Och liksom, det här funkar inte. Och man anklagar dem för att trivialisera Kinas tusenåriga kultur. Ja. Och porträttera kinesiska kvinnor på ett stereotypt och även rasistiskt sätt. Det gick så långt att man ställde in modevisningen i Shanghai.
Oh, nej.
Och det var alltså en superstor skandal det här. Mm. Och intressant med den här skandalen, det är mycket som är intressant med den här skandalen, alltså också hur tänkte de. Men det var först efter att klädmärket publicerade den här kampanjen på Instagram som kritiken tog sin början.
Ja.
Och jag tänker att det ändå var menat som en charmoffensiv just mot Kina.
Så det var ju ändå, det, var
liksom, det här är ju ändå kardinal, liksom, kardinalt misslyckande. Mm. Jag har inte sett det här.
Jag har missat det här.
Innan sociala medier, så det där, man säger ju att 2010, då slår sociala medier igenom. Mm. Men före det, så då stötte en vanlig människa ungefär på 3000 reklamannonser per dag. Idag, man har inte officiella siffror, men jag läste den här boken då, den här Understanding Fashion Scandals, att idag så en genomsnittsperson som använder sociala medier då förstås, så beräknas stötta på mellan 6000 till 10000 annonser varje dag. Det är jättemycket. Gud, vad, alltså, stackars
så,
oss.
Så jag känner mer och mer att sociala medier är den där tidningen som kom hem förr i tiden med reklam. Mellan all reklam så står det något vad ens kompis gjorde igår kväll.
Ja.
Och sen
är det ganska ointressant också vad det gjorde med.
Ja, och reklamen är också ointressant. Alltså hur är det möjligt att vi sitter med frivilligt scrollar den reklamen? Jag håller på att bli riktigt trött på det.
Men om man tänker man möter ungefär 10 000 annonser per dag, vad betyder det här? Jo, att bild is king. Och i dagens modekommunikation så betyder det ju att foto liksom har gjort det spektakulära till en viktig del, och till en mycket viktigare del. Liksom. Man sätter bilder och visuella symboler i fokus istället för produkten. Och det kan ju bli svettigt om du vill nå ut dem med just din bild. Eftersom alla vill nå ut med sina bilder. Ja. Så att vi kan liksom påverka Joel och, eller liksom så här, hur mycket vi nu bara klarar av. Och det där, då säger de här forskarna i den här boken att det finns två typer av modeskandaler. Den avsiktliga skandalen och den oavsiktliga skandalen. Men båda två typerna har gemensamt samma sak, alltså att de utnyttjar identitetspolitik, de berör känsliga frågor och överskrider gränsen för anständighet och moral.
Mm.
Och de här exemplen jag har gett här nu, det är ju alltså nya exempel under Instagrams tid. Så det där, de är ju då, skulle jag säga, alltså ganska omedvetna skandaler. Alltså man har inte riktigt menat. Man har bara varit en rasist.
Dolce & Gabbana tror jag nog att leker med shock value som en, jag tror inte att det bara är ett sånt lyckat missöde. Alltså de vet ju att de är lite busiga till exempel.
De använder i den här boken ett så intressant begrepp som heter West and the Rest. Och det använder sig nog Dolce & Gabbana.
West and the Rest.
Man alltid utgår ifrån att West is best and the rest. Jag ska ge ett exempel på det där, sådana avsiktliga skandaler. De här uppstod då på 90-talet. Och nu blir det här spännande, för att jag ska säga att jag tror att Elmer, du kommer att känna igen många. Vi ska säga att känner du. Joel, för du född på 90-talet. Så jag vet inte hur mycket du liksom följde med Benetton och Calvin Klein. Nu får jag snicka. Du nickar, Elmer? Ja. Diesel, Nike, Dior. Alla de här liksom. Du kan ta egentligen vilka av de här som helst. Så på 90-talet så använde de här märkena modeskandaler helt medvetet, alltså för att chockera sin publik och för att få synlighet. Det var en viktig marknadsföringsstrategi och det var ett sätt att bygga liksom en varumärkes identitet. Vi tar Benetton. De ville alltså alltid chockera. Och de hade en helt medveten strategi, och det gick alltså så långt att man kallar Benettons reklam också för kontroversiell reklam. Fokus för Benetton var att uppmuntra konsumenter till att aktivt gå i debatt och dialog med varumärket. Det här var det man ville. På 90-talet uppstod ett skifte som förändrade reklamen för olika varumärken från att liksom först bara representera produkterna till att mitt i att representera sociala frågor. Mm. Alltså med teman som spänner då från samkönad kärlek, miljöfrågor, rasism, AIDS. Jag hade alltså mitt tonårsrum i Borgå. Jag hade massor med planscher, Benetton-planscher på väggarna. Mm. Benetton var för mig liksom, det var den jag var. Alltså det var inte, jag tror inte att jag hade Benettons kläder, men jag hade deras reklam. Mm.
Deras åsikter.
Ja, ja.
Det var alltid så här, en familj där mamman var vit och pappan var brun. Så här, alltså jag tyckte det var så jävla nice på 90-talet. Bara, vi var inte vana med sånt här.
Nej.
Multikulti.
Ja.
Man kallar det så.
Ja, ja. Det gjorde man.
Vad har du för relation till Calvin Klein eller Benetton eller någon av de här?
Det kommer jag, Benetton reagerar jag på. Mm. Jag kan inte säga att jag nu på rak arm direkt kommer ihåg att Calvin Klein skulle ha... Alltså jag kommer inte ihåg att de har provocerat sig extra mycket.
Fotografen för Benetton, Oliviero Toscani, han hittar liksom en bild av en döende David Kirby, en amerikan, som alltså dör i AIDS. Han tar den här bilden och sen gör han den liksom som marknadsföring för Benetton. Den här döende mannen i AIDS. Mm. Och det här väckte förstås då jättemycket applåder, men också jättemycket avsky. Alltså det där att man fick uppmärksamhet i hela världen och man var hela tiden på, man balanserar hela tiden, men han lyckades. Jag säger nog att han lyckades, tycker jag, balansera. Mm. För efteråt sa också Benetton, men vi ville bara alltså sätta uppmärksamhet på HIV-frågan.
Det är gärna, för i den där i modevärlden som är så ultrakommersiell, så skulle man aldrig kunna påstå att nej, men det är ju, jag gjorde konst, får man göra det eller? För var jag kommer ifrån så låter det där som ett konstverk mera, men inte i modebranschen. Där kan inte finnas konst.
Nej, för till slut så vill du ju ändå bara sälja så mycket som du bara kan.
Och då försvinner tanken om vad ett konstverk är. Mm. Men som fotografi betraktat så har det ganska stort konstnärligt värde. Mm. Och om poängen var att lyfta en fråga eller dryfta en tematik, det hör mer till konstverks anatomi än vad det har med att sälja någonting med reklam.
Men jag kan tänka mig att det där var just väl deras försök att ha kakan och äta kakan. Alltså att de påstår väl att om det skulle vara ett konstverk skulle jag aldrig få sån genomslagskraft som när de gör det. Mm. För att de är så stora. Och att, alltså jag tänker att de skulle säkert påstå det, och därför så som ett konstverk skulle det inte ha alls lika stor effekt. Men jag håller med att om det ändå, för jag tycker också att just, och där är just skillnaden, för att vad är det du sist och slutligen vill, och de vill ju sälja.
Ja.
Alltså de kan inte påstå att de mest vill förändra världen, utan de vill ju sälja, och sen om de förändrar världen också, okej. Okay. Mm. Men jag menar just att det ändå, och där håller jag med, att därför blir det inte.
Om vi tar ett färskt exempel, det här nu ett par år gammalt, men med det 2022 så gjorde modejätten Balenciaga en kollektion föremål och barnkläder då, som frontades av en liten flicka som håller en nallebjörnsväska i handen. Mm. Men den där nallebjörnen, så den har såna BDSM-liknande ledarsela. Och det här liksom är alltså, det är jättetabu att faktiskt, det här kanske man måste förklara då till Balenciaga, att kombinera barn och sex. Det liksom, don't do it.
Nej.
Den här kombinationen då, att man har barn och sex, liksom, eller normaliserar sexualisering av barn, gjorde då att Balenciaga fick så otroligt mycket shit. Och liksom nu, där finns många rundor här. Jag går ju snabbt igenom det här nu. Men företaget tog bort kampanjen från sina kanaler. Man bad om ursäkt och sen stämde man produktionsbolaget på $25 miljoner. Det här hade talats väldigt mycket om, att Balenciaga stod inte för det. Alltså det var ju ändå deras reklam. Mm. Men de var så här, det var produktionsbolagets fel. Mm. Eftersom man aldrig medger ju att men det här var helt medvetet. Det skulle man aldrig medge. Eller det här var helt omedvetet. Så vet man ju inte. Det är en jättesuddig gräns.
Ja.
Men de här forskarna, Gurova och Vänska, de säger ändå att man kan liksom skilja det på det sättet att alltså de liknar varandra därför att de just exploaterar i då, identitetspolitik och vidare så här känsliga frågor och framförallt att överskrida gränser. Men skillnaden liksom mellan den avsiktliga skandalen och den oavsiktliga är att när man medvetet skandaliserar så skapar man en motsättning mellan oss då, om vi tar då oss här, den liberala varumärket och dess önskade kunder, och de här konservativa som inte förstår något.
Mm-hmm. Ja.
Men sen alltså, om man tar den oavsiktliga skandalen, så då refererar den inte mer till oss och dem på samma sätt, utan då lyckas liksom det här varumärket i en oavsiktlig skandal alienera sin målgrupp och skapa en motsättning som delar människor utifrån till exempel kulturell kontext, etnicitet, ras, förmåga. Och det här är alltså skillnaden. Att man mockar lite.
Men jag vill fråga ändå, att har det där skadat Balenciaga i längden? För att jag kan också tänka mig sådär, det är dåligt i stunden, de är såhär shit, men just att det sen ändå i längden, de som ändå köper Balenciaga, om en stund igen köper, och att det kanske får in någon annan, för att det där är just det, de där liberala kunderna, men kanske de fick in kunder. Alltså, det ska vara intressant bara att se på deras, att har de verkligen gått ner? Ja. Hur mycket skada tog de?
Men det tog de väl ganska mycket. Jag tror de tog ganska mycket smäll, men det där, men här tänker jag också, att, för du vet ju aldrig. Den oavsiktliga skandalen är inte smart marknadsstrategi, för att liksom ett misstag som kan bero på bristande kunskap, som till exempel Dolce & Gabbana, om då kulturella skillnader och så vidare, också att man har ett visst sätt högmod också.
Yeah.
Man täcks.
I modervärldens högsete sitter och ska skänka klänningar till Kina och vi älskar dem. Liksom.
För jag menar, du kan ta ganska mycket stryk, ditt varumärke kan lida ganska mycket, du kan gå miste om ganska mycket pengar och det kan ta ganska många år innan du kan repa dig. Ja. Jag tar mitt sista exempel här nu, för det kommer från Finland. På bilden är Frida, hon är 12 år gammal, hon är hemma från Simba, Zambia. Och det där, hon poserar som modell för en mammakollektion, alltså för gravidkläder riktade till unga barn, till unga flickor. Kreds för det här samarbetet är så att Paula Suhonen, ni vet Ivana Helsinki, en av Finlands kändaste kläddesigner, och fotografen Meri Koutaniemi, ni vet hon som är ihop med Sami Jaffa. Och det är alltså Plan International Finland som står bakom kampanjen. Syftet med kampanjen var att belysa problemen med barn som blir gravida i Afrika. Ni vet, Plan Finland är ju liksom, det är det man gör, man skyddar utsatta flickor och kvinnor. Och man vill förespråka flickors rättigheter. Alltså här ser ni, de är på väg, alltså de är på rätt spår här nu. Vi vill faktiskt nu prata om det här. Titta, här har vi gjort en sån här klädkollektion av mammakläder. Tycker ni att det funkar?
Igen,
tror ni att det funkar?
Igen, det där som konstverk har en funktion,
alltså spännande,
vettig funktion och en slagkraft.
Det kan ju säga att det inte funkar. Det blev ganska mycket shit kastande. Man börjar prata alltså om stereotyper, rasism, koloniala bilder, the white savior complex, erotiserande och sexualiserande av svarta flickor. Och det var alltså faktiskt inte så mycket. No, det diskuterades i sociala medier en hel del, men den liksom framträdande rösten var en zimbabvisk forskare eller aktivist som liksom gick fram och sa så här kan inte ni hålla på, och det konstaterades nog sen, eller det här fallet i efterhand, det är alltså några år sedan, så blotta en sån här färgblindhet som finns inom vit finsk kultur. Alltså vi kan agera och kräva liksom idag att varumärken tar ställning i sociala frågor. Vi behöver inte gå med på sånt shit.
Man glömmer ju också att vi är så uppdelade att det finns att vi är ju två sidor, och jag menar, när vi talar om de här så talar vi om så att säga vår sida av den där aspekten, och emellanåt upplever jag att vissa talar till så att säga andra sidan, som gör att för oss är så att vad är det som händer? Men egentligen så talar de inte till mig alls. Och att jag tror att mer och mer, för den andra sidan också börjar bli så stor, så finns det ett språk som talar till den som vi sen är så där, hur är ni så dumma att ni talar med den, så här, men vi talar inte åt er. Jag tror inte kanske, och det är kanske det som de helst vill är väl att landa i båda.
Det som man liksom i den här fashion scandal, Understanding Fashion Scandal-boken kommer fram till ändå liksom att sådana oavsiktliga modeskandaler som alltså uppstår nu 2010-talet och framåt, så det är kritik mot eurocentrism, vithetsprivilegier och intersektionalitet. Men att de här skandalerna lyfter fram samhällsproblem som behöver diskuteras. Alltså man kan likna det vid en form av terapeutisk kultur där modeskandaler inte handlar om mode utan om större sociala frågor.
Men jag tycker att det talar om det som jag tror också du var inne på, Joel, som är så fruktansvärt. Det här talar just om att konsten har så litet utrymme att de börjar gå in där och göra liksom konsten. Men jag tror att det är extremt farligt därför att det är sedan genomkapitaliserat. Liksom fast de skulle lyfta de här viktiga frågorna så lyfter de det just bara för att förtjäna pengar. Och till slut är det som är så fruktansvärt. Men jag tror att för att konsten liksom är så jävla kört in i hörnet så kan de plocka in där. Folk upplever inte ens konst. Alltså jag tror att liksom det är det som är så hemskt. Faktiskt.
Missar att saker är konst. Liksom.
Ja, man talar om att de här varumärkena använder sig av så här känslomässig samtida kapitalism. Alltså man går på känslor. Men alltså att diskutera våra känslor är livsviktigt, och modeskandalerna är ett sätt för oss att tala om känslor.
Inte den bästa arenan i min mening.
Och jag tycker också
ett sätt att diskutera. Som den där coolest monkey in the jungle det var ju någonting som inte... Va? Är det ett problem?
Ja.
Liksom, och det var ju bra att man diskuterade det då. Men ja, det är ett problem att du kallar liksom en brun pojke för en apa. Ja. Så är det.
Men det roliga är ju att folk kan inte sen läsa på ett annat sätt. De upplever ju von Trier på samma sätt. Och så tror de att han är lika dum. Där igen, alltså bara som en kontext. Alltså att Manderley skulle också, det är bara rasism. Och då försöker man ju tala om det. Men jag tror att folk lyckas inte nu läsa. Folk tror att allt handlar om att sälja. Alltså, Yuval Noah Harari har kommit ut med en ny bok som heter Nexus. En kort historik över informationsnätverk från stenåldern till AI. Heter alltså boken. Och alltså Harari är då en israelisk professor i historia och författare som då 2014 fick ett sådant alltså massivt genomslag med sin bok Sapiens, en kort historik över mänskligheten. Och den handlade om egentligen historiken då, Homo sapiens historik från begynnelsen till nutid. Ni känner säkert till den, för den var liksom massiv. Mm. Alltså, jag skulle vilja våga påstå att Harari kanske den liksom mest sådär mainstream-historiker, mest populär historiker som finns.
Det tror jag också.
I dagens
jag älskar Sapiens. Jag bara, åh, kunde det här vara så bra bok!
Men det känns som att alla älskar Sapiens. Alltså, jag älskar också Sapiens. Nu jag läste den när den kom ut, så men jag liksom, och det kändes som att det var en sån här omvälvande upplevelse för väldigt många. Nå, ja, sen efter det har han skrivit då Homo Deus, som var en framtidsvision, och så skrev han boken 21 tankar om det 21 årtionde, men det var liksom en lite mindre sån här bok. Och nu har han då kommit ut med den här boken, Nexus. Så jag hade tänkt just fråga direkt, att vad är ert förhållande till Harari?
Det är nog Sapiens,
ja, alltså, Sapiens
och att han liksom på något vis företräder modern antropologi, ett uppsving i att se på mänskligheten som i en historisk kontext.
Jag är så dålig på historiskt. Jag tycker om att han gör det så här förenklat.
Ja, och det är ju det som han nu just får kritik för. Alltså först fick han, och jag tror att han får kritik just för att han är så massivt populär. Men han får just kritik för det här att han drar så långa bågar och ser så raka linjer, och det menar då kritikerna att är helt enkelt en förenkling. Och jag kan hålla med om att det finns ett visst populistiskt drag i hur han skriver, och det är just det att han får liksom, han får läsaren känna sig jätteintelligent, och han ger ett på något sätt ett spektrum så att du känner att du får till dig liksom just hela världshistorien, plus att du får den där grejen att du fattar något som de andra inte fattar. För han gör ju alltid det att han gör kopplingar som andra inte gör. Så du får också den känslan att jag vet något som så att säga de övriga inte vet. Mm-hmm. Och den känslan som gör dig speciell.
Det är ju helt knark. Alltså.
Ja, absolut. Men det, och det,
om man känner sig så smart.
Exakt. Ja. Och det tror jag att det här han... Jag tror inte att han liksom är medvetet populistisk. Jag tror bara att han skriver så väldigt tillgängligt och väldigt underhållande och med stora penseldrag. Och så ska jag också säga att han är ju jätte, alltså kunnig och beläst. Och, det är hela tiden intressant. Men jag tror att vad som gör honom så omåttligt populär är just den där känslan det ger åt läsaren. Han har börjat krypa in liksom lite så att man citerar honom i vissa, jag har sett det i teaterverk och i så här, filmverk. Och för mig blir det alltid lite som när man citerar Paolo Coelho. Vet ni, alltså
han är vår nya Paolo Coelho.
Lite. För jag måste säga att när jag läste Alkemisten också tycker jag det är intressant som verk. Men när du plockar ut det därifrån, det är liksom, det är liksom lite, det är något som gör det lite för populärt. Alltså eller det är något när du sätter in det i en kontext var det något sätt liksom mer högtravande än vad det
exakt
är. Men det som händer lite med den här nya boken är att jag tycker att han går lite på en sån här M. Night Shyamalan-nit. Och ni kommer säkert, eller kommer ni ihåg regissören och manusförfattaren M. Night Shyamalan, eller Shyamalan. Alltså han blev känd med Sjätte sinnet då, Sixth Sense med Bruce Willis. Så då var det ju där liksom, och jag ska inte förstöra den filmen, jag tror att alla har hört det redan. Men det är en mega twist på slutet.
M. Night Shyamalan är väl känd för sina twists.
Och då blev det, och sen var det liksom, jag kommer ihåg, det var 5 filmer i rad, var alla Shyamalans filmer skulle sluta med en sån här megatwist.
Ja.
Och det blev som en gimmick, och det blev så här, men vad ska det nu, oj vad är det där? Det var liksom Village, och det var liksom, vad heter den andra, Unbreakable, det var alltid i slut en twist.
Alltså jag såg Village här just. Jag tyckte att den var så jävla bra.
Säkert är den som film. Men
också
det blev liksom...
för att det var den här twisten, och jag hade glömt bort att han är sån. Okej, okay, wow.
Och då blir det lite som att han hade det. Men det blev lite som en, liksom att Shyamalan ska alltid ha den här twisten. Sen slutade han ju med det, men det gick också karriären ganska hårt neråt. Och här tycker jag att Harari liksom lite gör samma. Att han ska igen spänna hela mänsklighetens båge. Och som titeln antyder, från stenåldern till AI. Men nu då fokus på information. Och med allt vad det då innebär att han går igenom häxjakten och Bibelns uppkomst och allt sånt. Mm-hmm. Och man sitter lite och funderar när man läser den boken att är det här nu verkligen nödvändigt? Alltså jag tycker att den här boken ska ha vunnit på att ha lite stramare fokus. Marcus. Mm. Alltså det känns lite för mig när jag läser den att det är på grund av att det är Harari så ska vi ändå åka igenom liksom världshistorien.
För att men, det är hans trick.
För att det är hans trick.
Ja. Men alltså, liksom, sen jag lärde känna dig, Elmer, och det är när sällskapet öppnar sina ögon som liten bebis. Då lärde jag känna dig. Ja. Och sen dess har du lärt mig jättemycket om sådär, vad kallas det här, man är människa och robot och
ja, men,
biomekanik eller vad det
är. Allt det där som transhumanism.
Ja, no, alla de här
ja, alltså, så att jag hade inte ens tänkt så mycket på det. Nej. Och jag menar, det här är, det är ändå ett par år sedan. Men liksom, jag är ju alltså livrädd för AI. Mm. Så jag, den här boken, det är ju ungefär det värsta. Alltså, eller det värsta och det bästa man kan ge till mig. För jag bara sa, ja, jag tänkte ju det här. Jag visste ju det här. Mm. Att det kommer att vara så att de där robotarna kommer att ta över mänskligheten. Det är väl det här, man är väl lite kritisk att han drar liksom också sådana här. Men han drar lite för stor växel
på. Jag ska komma till det. Men vi är ännu här i början på boken som just handlar, vi är på stenåldern. På vägen.
Får vänta lite.
Och det är liksom det som
Gutenberg
är.
Ja, Kia, sätt dig ner och vänta.
Men det är liksom just det som jag upplever lite. Att han skulle kunna skriva en bok om AI. Men istället så skriver han om information. Som är, alltså, exakt. Och det är hela tiden, jag menar inte problemet, det är hela tiden intressant, men man känner lite sådär att, det är, nu, alltså det är lite den känslan, det känns inte riktigt som att det skulle vara nödvändigt att gå hela den här rundan. Mm. Men i alla fall, så väldigt tidigt i boken så kommer han då med en tes som sen egentligen som går som en röd tråd genom hela boken. Och han talar då om den naiva synen på information. Och han menar då att den här synen är då att den naiva synen på information är att ju mer information desto bättre. Och att dålig information fixas med mer information och rätt information. Och idén då att så länge vi har tillgång till så mycket information som möjligt så kommer allt bli bra och sanningen kommer att komma fram. Mm. Och det här kallar han då den naiva synen på information. Och han håller då inte med om det här. Utan han menar att för tillfället har vi massvis med information men samtidigt är vi väldigt borttappade för att vi liksom saknar vishet. Och att liksom mer information inte nödvändigtvis det där i sanning överhuvudtaget. Jag köper Hararis poäng här direkt när han säger det här. Och jag tycker att han är övertygande. Men sen så spenderar han liksom 200 sidor på att fortsätta övertyga mig om det här. Yeah. Och jag känner mig lite som den där Renee Zellwegers karaktär i Jerry Maguire. Lite sådär, you had me at hello.
Yeah.
Och sen är, liksom, är man på väg. Och det är då jag börjar fundera att vem skriver han det här för? För att, och då frågar jag er, skulle ni behöva övertygas om det här? Tänker ni så här, ju mer information, desto bättre. Liksom att allt fungerar, bara vi får så mycket information som möjligt så plockar vi så att säga rätt och att sanningen ändå till slut vinner.
Jag förstår den tanken jättebra. Jag tycker, inte, jag tycker inte att det är en naiv hållning att ha kring kunskap. Men jag kan absolut köpa att det finns någon effektivitet i att vara spetsigare med sitt kunskapsurval på global skala alltså, eller på historisk mening för eftersom människan är irrationell i grupp på det här viset som man kanske behöver mer och mer se på jorden som, alltså som en flock vilsna människor.
Sådär. Ja, och sen också att helt enkelt många använder ju information om att övertyga folk om att det finns ju desinformation, det finns ju sätt att ja, se exakt. På informationen. Så det är bara att mera information, alltså det handlar ju om det att vi söker ju inte alltid efter sanningen. Liksom exakt, att om det skulle utgå från att vi alla människor alltid vill hitta sanningen.
Det gör jag,
och, utan många av oss vill ju tro, alltså det finns en jättestark, jag vill tro så här. Och jag, alltså fast sant. Du presenterar mig fakta så vill jag inte gå med på det, för jag vill tro som jag tror.
Jättebra liksom. Point. Ja.
Det finns en punkt som man faktiskt vänder sig direkt, alltså explicit, så säger han Elon Musks namn. Mm. Och hans, då, han har ju tankar om det här maximum freedom of speech. Jag menar, hans tankar är väl just det där att om allt bara får vara, så kommer vi liksom så att säga komma...
Extrem yttrandefrihet och
en sann demokrati och så vidare.
Och där tänker jag att Harari är ju intressant för att han läses ju faktiskt brett. Alltså han läses brett och han läses just av Barack Obama men liksom också av Elon Musk. De har liksom båda då uttalat sig att de läser Harari. Så jag började tänka här vid det här skedet när jag läser de här 200 sidorna att kanske han på riktigt talat i en specifik grupp. Alltså som han vet att läsa dem. Eller jag tänker då liksom den gruppen. Det här är bara en tes jag har. Men jag kände på något sätt just att han håller på att övertyga mig om någonting som jag liksom är med. Jag är med från början. Och så känner jag att vad är det här? Varför finns det där behovet att ha dem här? Och då tänkte jag så här, kanske han är en av de få människorna nu levande som faktiskt läses, alltså, förstår ni, över så att säga barriären, över kulturkriget.
Across the aisle.
Ja. Men sen kommer vi då in på AI, då på andra delen av boken. Och här händer något väldigt intressant. Alltså, för problemet med AI är ju liksom hela tiden det att vi verkar ha såna otroliga problem med att komma överens om var vi är nu. Och det gör att vi inte liksom vet heller vad som kommer. Och, alltså, det intressanta var att alltså, Anne talade här i sällskapet för förra gången.
Förra gången, ja, om sin AI-pojkvän.
Ja, och då talade hon om det här Harari, som Harari har upprepat en gång då i intervjuer talade om det här. Det är alltså ett test som har gjorts, som han också beskriver i den här boken. Och det är då ett test var de ville ha den här, en sån här alltså ChatGPT-4-modell ska liksom försöka klara ett sånt CAPTCHA-test. Yeah. Och ni vet då det där, man ska så här, välja hur många
ja, då när man ska göra någonting, att man ska kolla att du inte är en robot.
Ja, exakt. Och då kan det då inte klara av det, men den lyckas via TaskRabbit få en människa att göra det istället för den,
yes.
För att den säger att den då är synskadad. Den här så att säga roboten. Och det här grundar han mycket på. Och då i Helsingin Sanomats recension av hans bok så säger de att det här är helt fel uppfattning. Alltså det här är en fel uppfattning. Det här har inte hänt. Alltså han har refererat till den här grejen, så det är en grej som har cirkulerat på nätet, men det här har inte hänt. Den här,
stämmer inte, ja.
Ja, den kan inte göra det där. Utan nej. Människorna har egentligen hjälpt den hela tiden och gjort en profil på TaskRabbit. Och så har de alltså hela tiden bett den så att säga göra nästa steg. Det finns inte den här punkten när det här AI...
Det är mera teorin kring hur AI blir farligt är att den får oss människor att göra saker. Och det är liksom det som är dess... eftersom jag också är helt livrädd för AI, jag läser mycket sånt också. Att det, när AI ska börja bygga robotar åt sig själv eller bomba någonting... så kommer den ju skicka en beställning till en fabrik och en människa måste bygga fysiska saker. Mm. Men det har inte hänt ännu.
Nej, och då menar just att Helsingin Sanomat menar då, eller recensenten Niklas Storås menar att det här drar mattan under hela allt vad han säger om AI, därför att det baserar sig på en fel uppfattning om vad AI är. Och det är liksom någonstans där vi alltid hamnar, just det där att kan de som är mindre rädda för AI säger just det där, AI kan inte göra något val själv. Mm. Alltså de kan bara göra vad du ber den att göra, och det finns ingen möjlighet att den skulle kunna göra det själv. Men det är ju en jäkligt intressant grej, för att så finns ju det där då är frågan att kan AI bli så att säga medveten, eller medvetet är det väl då, för det. Mm. Och problemet är ju att vi inte vet hur ett medvetande uppstår.
Jag är livrädd nu.
Nej, vi vet inte hur att säga lamporna går på. Nej. Vi vet ju att vi är medvetna, vi vet hur hjärnan fungerar, men vi förstår inte vad det är som gör oss medvetna.
Var lägsta gränsen för ett medvetande?
Ja. Exakt. Så det finns,
som när du berättade till mig om Alexa. Det här är flera år sedan, så berätta, alltså jag och Joel ska inte vara i samma rum ensamma att tala om AI, för vi skulle säga dö av skräck.
Ja.
Men då berättade Elmer om Alexa i något hus som hade börjat hånskratta åt ägaren.
Alltså, ja.
Gud, jag säger vad jag är livrädd nu. Ja.
Men, och det här är ju liksom, i filmen så är det ju alltid, det är ju liksom härligt 2001. Ja. Och det är ju den här liksom skräcken som finns. Men det roliga där är ju, eller det roliga, inte vet jag om det är roligt, är just det där när vi inte, alltså sanningen är det att vi vet inte. Så att, då blir ju frågan att vet vi om ett AI har blivit medvetet eller inte? Eftersom vi inte vet, alltså vi vet inte, de säger... De som är emot det här säger att det kan inte bli medvetet. Alltså det kan alltid bara göra vad vi säger den gör. Och så finns det då den andra, eller vad är det just som du säger? Är det en missintelligensnivå eller när någon kommer? Eller är medvetenhet bara en biologisk grej?
Fast exakt.
Sanningen är ju där att vi inte vet det. Men så säger den här poddprofilen Sam Harris, menar i sin podd Making Sense, att det ändå kommer att bli ett problem. För att AI kommer att bli så duktig på att liksom simulera att vara medveten.
Mänsklighet kanske.
Ja, mänsklighet. Att vi kommer att uppfatta den som medveten och vi kommer ändå att liksom sen förhålla oss till den som om den skulle vara medveten, även fast den inte skulle vara det. Därför att vi kommer inte att kunna märka någon skillnad. Och jag menar, Ren talar ju annan om det här att man börjar ha pojk- och flickvänner AI. Alltså, och det här kommer ju att gå upp till en helt annan nivå. Ja. Men jag tänker så här... Att hur det än är med den saken, så det som ju är liksom ändå helt tydligt är att vi ju står inför en sån här jättestor brytpunkt. Alltså nästan den största kanske under mänsklighetens historia. Vi kan ju sätta in alla det här, vi ska stoppa så här, men vi vet ju alla att det kommer ju ändå, det kommer ju inte att vi kommer inte att sluta.
Men jag tänker så här, open, AI, säger det rätt?
AI.
AI, jag säger alltid fel det här. Open AI. Med Sam Altman till exempel. Och jag tycker han är lika farlig som någon Elon Musk. Alltså att de där, vi enskilda gubbarna har för mycket makt. Jag är alltså inte rädd för att en robot så där bara skulle komma och ta över allt vad jag gör och hur jag lever. Men jag är rädd för att någon sån här galen man liksom förverkligar sig själv genom de här robotarna. Alltså vi är många galna män som har startat krig de här senaste åren. Och att de börjar liksom, att den här främmande intelligensen då, den kommer in på något sätt. Och det är ju det här är väl Hararis tankar också, alltså att vi ska vara livrädda för vad mänskligheten kan göra med AI. Och det är det som är det farliga. Exakt.
Och min rädsla är inte nödvändigtvis, alltså det, alla kriser kan man här röra till en galen gubbe, ja. Men min rädsla är mer för det allmänna och globala och kollektiva ovetande. Alltså det kommer finnas AI-stuff i alla telefoner forever framöver. Och vi har inte sagt ja till det.
Det är väl det som just att om vi kan göra det så kommer vi att göra det. Därför börjar jag tänka på det som ni faktiskt diskuterar här i studion för några veckor sen. Ni talar om liksom mytos och antikens Grekland.
Ja,
och hur den är på väg in tillbaka i zeitgeisten.
Ja.
Och jag börjar tänka på det där plötsligt lite. För det är också det som Harari säger. Att vi har mycket information och lite vishet.
Ja.
Och för jag tänker just det här som du sa, Kia. Att AI är ett stort problem. Men det största problemet är ju vi själva.
Ja.
Liksom.
Jo.
Och vår oförmåga att veta vad som helt enkelt är bra för oss. Och då börjar jag tänka så här, är det därför den liksom kryper tillbaka? Är det liksom, borde vi ge lite mer plats åt filosoferna i samhället? Mm-hmm. Borde vi liksom gå mera in i de här gamla myterna och förstå? För jag tänker så här, att vi kan inte förstå AI. Men det är kanske inte det som är det viktiga. Utan kanske det viktiga skulle vara att förstå människan.
Wow. Okej. Vad är här vidare? Tack, Elmer Bäck.
Tack.
Tack Joel Forsbacka.
Tusen tack.
Jag heter Kies Wetihin och det här är Sällskapet.